har podcasten kommit till Radio Play.
Paranormalia.
Allt övernaturligt i en och samma podcast.
Efter skaparna bakom svenska mordhistorier.
Lyssna när och var du vill i Radio Play-appen eller i din podcast-app.
Podcasten Paranormalia.
Du lyssnar på podcasten Paranormalia. Här tar vi upp allt övernaturligt i en och samma podcast. Jag som pratar heter Sebastian Krantz och nu börjar avsnittet. Folk brukar titta konstigt på mig när jag säger att jag har en son som är 18 år gammal. Jag är 33 år gammal. När jag och James är ute är det inte ovanligt att de tror att han är min lillebror. Han skulle lika gärna kunna vara i 20-årsåldern och det skulle jag också. De senaste 18 åren har inte varit problemfria. Men jag tycker att jag gjorde det bästa av situationen som var. Under mitt första år på gymnasiet gjorde jag min dåvarande flickvän gravid. Hennes föräldrar ville att barnet skulle adopteras bort, men min mamma hjälpte mig att få vårdnaden om barnet. Min son är en toppelev. Han tränar i skolans basketbolllag. Jag har skrapat ihop tillräckligt pengar för att köpa honom en helt okej bil. Han är populär på alla sätt som jag inte var. När jag var i hans ålder så hade jag en 2-årig son och ett jobb på en snabbköpsaffär. Vi bor i en tvåa, några 100 meter ifrån hans skola. Han gör sina läxor nästan helt utan tjat och på sin fritid är han med vänner eller i vardagsrummet och äger mig på Call of Duty. Ett tag trodde jag att han var gay. Inte för att jag skulle bry mig om det, men jag tyckte att det var konstigt att en kille i hans ålder aldrig hade haft en flickvän. Jag frågade honom om det och han log mot mig och sa, nej pappa, jag är inte gay. Jag vill bara vänta lite med tjejerna. Jag vill ju inte att du ska behöva bli farfar innan du fyller 35. Det var det enda samtalet om sex vi hade. Eftersom han var mycket på internet och hade en del sexualkunskap i skolan så antog jag att han visste grunderna. För några veckor sedan sa han att han skulle vara ute sent. När jag frågade varför så sa han att han hade en dejt. Jag frågade inga frågor. Jag gav honom en 1000-lapp och så åt honom att vara hemma till frukosten. Han var en bra kille. Jag litade på honom. Efter det blev detta en upprepande händelse. Han berättade på fredags eftermiddagen att han skulle vara ute sent på kvällen. Varje lördagsmorgon var han hemma i soffan och spelade när jag gick upp ur sängen. Jag träffade aldrig någon av hans dejter, men jag antog att han ville hålla dem för sig själv. Som sagt, jag litade på min son. Han hade ett bra huvud på sina axlar och jag hade ingen anledning att misstänka något. Jag tittar vanligtvis inte på nyheterna. När jag har kollat igenom Facebook och Twitter så vet jag redan allt som händer. Men av någon anledning så sitter jag framför TV:n vid 5 på eftermiddagen den här dagen och tittar på just nyheterna. Jag önskar att jag inte gjort det. Reklamen avbröts och istället syntes ett nyhetsankare med ett ledsamt ansikte. Han tittade in i kameran och sa: senare ikväll kommer vi sända en hemsk historia. Flera kvinnor i närområdet har försvunnit och polisen har ännu inga misstänkta. Vi bodde i en trött stad. Tanken på att något sånt här hade hänt så nära mitt hem skakade mig rejält. Och tanken på att min son är ute bland såna här saker gjorde mig lite för rädd. Jag pratade med honom om det. Han sa åt mig att jag inte skulle oroa mig. James var en stor kille. Han var precis under 190 cm lång och var bred i sin form. Jag var inte rädd för att någon skulle hoppa på honom. Men eftersom jag själv är en stor kille så vet jag att storleken inte spelar någon roll mot en pistol. James försäkrade mig ändå om att jag inte hade någonting att oroa mig för. Men bara för att vara säker så tog jag hans telefon medan han sov. Jag installerade en app som visade mig vart han befann sig dygnet runt. Jag kanske bara var paranoid, men jag kommer ihåg hur jag själv var när jag var 17 år gammal. Jag tänkte inte mer på det. När jag hade gömt appen i hans telefon så satte jag tillbaka den i laddaren i köket och brydde mig inte så mycket om den efter det. Jag tänkte att om jag någon gång skulle bli orolig när han var ute så kunde jag i alla fall ta fram appen och se vart han var någonstans. Så länge det inte var för långt bort så kunde jag vara lugn och fortsätta kolla på Netflix. Jag började följa fallet med de försvunna kvinnorna online. Det hade blivit en väldigt stor medienyhet i vårt lilla område. 6 kvinnor hade försvunnit under 10 veckor. De varierade i ålder och utseende. Inga kroppar hade hittats, men polisen antog att det var något fult spel inblandat. När den 7:e kvinnan försvann klappade mitt hjärta till en extra gång. Jag hade inte sett Rochelle på 10 dagar. Hon hade kommit tillbaka när James var ungefär 7 år. Hon försökte vara en mamma till honom, men det gick inte så bra. Efter några brutna löften och bortglömda träffar ansökte jag om att hon skulle göra ett drogtest. När hon inte klarade av testet så ansökte jag om besöksförbud. Jag ville inte att min son skulle vara en del av hennes liv. Det var en lördagsmorgon när jag nervöst gick ner för trappan. James och jag pratade inte mycket om hans mamma. Hon hade tappat kontrollen efter att hon fött honom och tog varje drog hon kunde byta sin kropp mot. När hon kom för att besöka James hade hon åldrats 20 år på bara 7 år. Hennes armar var täckta av nålmärken och hennes tänder var gula och nära att ruttna. Ärligt talat blev jag förvånad över att hon överlevt så här länge. Med ett tungt hjärta gick jag fram till min son i vardagsrummet och sa: "Vi måste prata om din mor, James." Han suckade och pausade sitt spel. Han tittade upp på mig och sa: "Vad har hon nu gjort då?" Jag suckade och sa: "Hon blev kidnappad igår. Polisen säger att det var tecken på bråk i hennes husvagn." James stirrade på tvn som om han kollade rakt igenom den och startade spelet igen. Han fortsatte kolla rakt fram när han sa: "Jaha, men det är ju inga nyheter direkt, eller hur?" James och jag pratade aldrig om hans mamma eftersom han inte gillade att prata om henne. En av de största anledningarna till att jag skaffade mig en advokat var för att en gång när hon hälsade på så tog hon med sig James till sin lägenhet. Tydligen hade hon några kunder över medan min son satt på hennes soffa. Hans första riktiga besök hos sin mamma blev till att det satt knarkare omkring honom i soffan. Varje betalade 200 kronor för att få ligga med hans mamma. 3 senare kom en kille som James kallade för Steven och lämnade av honom vid huset. Han var där när jag kom hem från jobbet. Jag frågade honom vad som hade hänt och allt han sa var att hans mamma inte ville ha honom där mer. Han hade suttit utomhus utan någon jacka i 4 timmar. Av alla saker som kunde ha hänt honom så var jag lättad över att det inte var så farligt det som hade hänt. Jag hade hört skräckscenarion där det hade gått mycket värre till. Jag fixade så James fick gå till en psykolog direkt efter det här. Efter några år i terapi blev det bättre och besöken minskade. Fram till den där kvällen brukade han fråga om sin mor några gånger i månaden. Nu efter tror jag att han kanske har nämnt henne en enda gång. Den följande veckan berättade han att han skulle gå på ännu en dejt. Min upptriggande oro blev värre den kvällen och jag tog fram appen på telefonen. Han åkte till någon adress på andra sidan stan och sen åkte han till en plats mitt i ingenstans. Jag installerade de tidigare veckornas platser och tänkte inte mer på det. Jag hade dock inte tänkt på vart den visade att han hade rört sig någonstans. Enligt appen hade han varit på platsen mitt i ingenstans minst 4 gånger de senaste 6 veckorna. Jag tittade över hans stopp och åkturer och såg att ett av stoppen var vid Rochelles husvagn. Samma natt som hon försvann. Jag var misstänksam men ville inte tro på vad som hade hänt. Jag kastade telefonen på sängen och tog fram en flaska whisky. Jag drack mig själv till sömns och vaknade groggig nästa morgon. James var där nere. Han spelade och åt glass. Jag öppnade en Red Bull och vinglade ut till bilen. Jag hade bestämt mig för att kolla upp den där platsen mitt i ingenstans och kolla vart min son hade tagit sina dejter. Jag önskar att jag aldrig hade gjort det. Jag önskar verkligen, verkligen att jag inte hade gjort det. Min GPS ledde mig till en grusväg som knappt gick att åka på. Efter att ha åkt på den i några kilometer med tät skog på båda sidor kom jag fram till en öppning med en liten damm. Jag stannade vid sidan av grusvägen och gick ut ur bilen. Jag kunde se kvarlämmor av en liten eldstad nära dammen. Jag gick fram till den. Askan var fortfarande varm. Jag suckade av lättnad. Min son hade hittat en mysig plats med en damm i mitten av ingenstans och var med sina dejter här under stjärnorna. Jag var nästan stolt över honom. Och sen såg jag fotsteg som ledde till dammen. Det såg ut som om någon hade släpat något tungt till vattnet. Jag gick närmare och tittade ner i det mörka vattnet. Jag vände mig om mot eldstaden och såg blodfläckar i gräset bakom mig. Motvilligt gick jag ut i vattnet och efter några meter blev min värsta mardröm till verklighet. Jag trampade på någonting hårt. Jag tog ner handen för att känna efter vad det var för något och det var en tjock kedja. Jag drog i den och fick se en dränkt kropp insvept i en filt. Jag drog bort filten och fick se ett uppsvällt ansikte. Det var Rochelle. Jag virade snabbt in henne igen och puttade ut kroppen i vattnet. Jag sprang tillbaka till bilen och körde snabbt hem. Jag satt på garageuppfarten i 15 minuter och försökte lista ut om jag hade en panikattack eller en hjärtattack. Mitt hjärta slog i mitt bröst så hårt att det gjorde ont. Tårar strömmade ner för mitt ansikte och jag försökte förstå vad det var jag hade hittat. Jag försökte övertala mig själv med 50 olika teorier som förklarade varför min son var oskyldig. Någon knackade på förarsidans ruta och jag hoppade nästan ur mitt eget skinn. Det var James. Jag gick ur bilen och han kramade om mig direkt och sa: "Vad det än är så är det okej, pappa. Berätta nu vad som har hänt." Han var en så bra son. För en minut glömde jag bort dammen och hans mammas kropp. Jag följde med honom in och efter att ha bytt om till torra kläder så gick vi in i vardagsrummet. Jag satt i en fåtölj och han satt mitt emot mig i soffan. Efter några minuters tystnad stirrade jag ner i golvet och sa: "Jag hittade din mamma." Han svarade: "Jaha." Jag vet inte vad jag hade förväntat mig att han skulle säga, men hans svar slog till mig hårt. Jag var varken överraskad eller arg. Det var samma oberörda reaktion han hade fått de få gångerna jag hade kommit på honom med att göra något dumt. Jag tittade på honom och sa: "Snälla, säg att du inte gjort något dumt." Han tittade åt sidan och sa: "Definiera dumt." Jag höjde min röst lite, men för fan James, dödade du din mamma? Han skrattade och sa: "Den där horan var död långt innan jag slog henne i huvudet och släpade in henne i min bil. Alla horor som försökte sälja sina söner för knark har varit döda länge." Jag kunde inte prata. Jag har alltid undrat om den där kvällen, men James hade aldrig pratat om den. James fortsatte: "Vet du, jag lyckades verkligen. Idioten som betalade för att få mig skjutsade hem mig och sa åt mig att aldrig åka till min mamma igen. Jag antar att det inte kunde varit värre. Men den dagen brast det för mig. Jag förstod hur meningslöst livet verkligen var. Såklart dödade jag henne. Hon förtjänar att dö 6 gånger om." Tårar fyllde mina ögon när min son erkände mer än 15 mord. Jag satt där och lyssnade när han berättade detaljer och beskrivningar som inget barn i hans ålder borde kunna genomföra. När han var klar satt jag bara där. Vad skulle jag säga? Vad borde jag säga? Min son har erkänt sig vara en seriemördare och det var det enda som snurrade i mitt huvud när jag försökte komma på hur detta inte skulle förstöra hans liv. Jag fick äntligen modet att säga: vi måste skaffa hjälp till dig. Det här är inte bra för dig. James avbröt mig. Inga psykologer kommer att kunna hjälpa mig, pappa. Du har varit så snäll mot mig, så jag låter dig slippa skitsnacket. Vi båda vet att jag fyller 18 om ungefär en månad. Jag kommer att försvinna ut ur ditt liv. Jag har ändå större planer. Jag stirrade på min son och försökte förstå vad det var för vackert monster han hade blivit. Efter 17 år av att vara hans förälder så trodde jag aldrig att han skulle sluta upp så här. Jag sa upp mig från mitt jobb en vecka senare. När hans 18:e födelsedag kom hade mina besparingar bränts på alkohol och att försöka glömma vad jag hade varit med om. Som sagt, dagen efter hans 18:e födelsedag var han borta. Det lilla hoppet jag hade kvar om honom försvann några veckor senare när polisen hittade kropparna i dammen. Vid det tillfället var han långt borta. Jag fick ett vykort för några veckor sedan. Det var en bild på en sandstrand. På baksidan fanns orden: hej pappa, ville bara att du ska veta att jag har det bra. Jag kastade brevet på bordet och fortsatte dricka. En del av mig ville gå till polisen och berätta allt. Det skulle antagligen inte vara så svårt att hitta honom. Men han är fortfarande min son. Jag är villig att göra många saker. Men att avslöja min son för brott som kan ge honom dödsstraff, det kan jag inte göra. Skuldkänslorna blir värre varje dag som går. Just nu kan jag bara hoppas på att han verkligen har det bra. Jag har ingen aning om vart han är. Jag vill inte veta. Jag hoppas bara att han har slutat mörda. Han var verkligen en bra kille. Lång och charmig. Jag är säker på att han kunde blivit något stort om han bara försökte.